A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och det här är vårterminens näst sista avsnitt av Träningspodden. Och på andra sidan av mikrofonen så är min poddpartner, författarkollega, tv-programledaren Jessica Almenäs.
Ja, här sitter jag och väntar på sommarlov. Inte just från podden, det känns inte som det är mitt mest ansträngande. Men faktum är att när du och jag har poddat nästa gång, vi ska ju spela in ett avsnitt till ett speciellt temaavsnitt om sommarträning som kommer nästa fredag. Efter att jag har gjort det så ska jag vara ledig. Vi pratade om det förra veckan. Kommer jag att klara det här och liksom bara lägga ifrån mig kalendern, inte gå in på mejlen stup i kvarten, inte jobba, inte ta på mig grejer, det vet jag inte. Men det är vad jag behöver i alla fall. Så att jag ser fram emot det. Jag har liksom blicken i horisonten, kan man säga.
Och innan vi satte på våra mikrofoner så gjorde vi en liten sån här status-checkup. Och låter det som, i era hörlurar nu när jag pratar, som att jag sitter helt ensam på ett stort slott? Så, ja, så är
så
det.
Så gör du det?
Jag är inte i min poddsäng. Jag sitter nämligen på Bjertorp slott. Och min kompis Ida som kommer från Vara, hon kallar det här för slätta. Slätta.
Ja, på slätta. Där har man varit mycket, vet du, för att det är mycket trav där nere. Mellan Skövde och Skara, Axevalla.
Det är så roligt när jag får lyssna frågor eller frågor från folk som säger Lovisa, du har ju sagt att man ska springa backintervaller och jag ska springa Lidingloppet eller man ska springa någon lopp i terräng, och jag säger så här, träna på att springa backar, och de bara, vi som bor här på slätta, vad ska vi göra? Vi har inga backar. Och jag bara, lös det! Ja, det går inte att lösa, det finns inga backar.
Nej, det är lite knepigt faktiskt om man bor så där. Kan jag tänka mig.
Det är i alla fall väldigt vackert. Och jag har gjort
någonting. Och vad gör du där? Vad gör du där?
Ja, men här på slottet.
Ja.
Det är nästan som ett litet tv-program, ett tv-format här på slottet. Jag ska vara här några dagar och sitta och skriva på en ny föreläsning som jag tänkte turnera med under hösten och vintern. Så jag sitter här och har skrivtid. Men sen har jag lämnat Baxter idag på Filmkollo som är ungefär 30 minuter härifrån. Så då tänkte jag så här, jag slår två flugor i en smäll. Kan ha lite koll på honom, åka och hälsa på några dagar. Och samtidigt sitta faktiskt i lugn och ro med min dator på en balkong. En sån här riktigt klassisk gammal slottsbalkong som hör till mitt rum. Så jag känner mig som en riktigt lyxig, framgångsrik författare som har tid så här, verkligen att avsätta så här, dagar till att bara sitta och skriva i sin ensamhet. Och till och med så, och det här är jätteovanligt för att vara jag. Jag har suttit på en sån här riktig lyxrestaurang här nere på slottet helt själv och ätit mat.
Men tycker du att det är obehagligt?
Alltså jag var ju inte ensam som att jag var ensam i restaurangen, men ensam i mitt bord. Det krävs ganska mycket. Men så här. När du säger att du ska liksom verkligen utmana dig själv med att inte sitta och hålla på med telefonen, att inte jobba under sommaren nu när du inte behöver, att du verkligen ska ta ledigt. Det blir lite grann för mig så att jag måste hålla mig från att boka in middagsdejt med någon som jag känner, som jag vet bor i närheten, eller någon som hör av sig och säger så, åh, är du på Bjertorp? Kan inte jag få komma förbi? Och så är det, och jag bara, nej, jag har bestämt att jag ska vara ensam. Och det är inte lätt att vara ensam, tycker jag. Jag tycker att det är mycket lättare att fylla tiden och luft runt omkring med folk och uppgifter än att faktiskt bara vara ensam. Det sitter inte naturligt i mig att vara ensam.
Alltså, där är vi så olika. Jag tycker att det är som en dröm. Det finns inget bättre, tycker jag. Min bästa middag det här året, det var när jag var i USA och min kompis var iväg och träffade sina släktingar en natt, så att jag var själv på hotellet. Gick ner och satte mig i restaurangen, och så satte jag mig i baren och käkade. Så jag satt i baren och käkade och kollade på NBA-basket och bara liksom tog två glas champagne för mig själv och njöt och hade med en bok om det skulle bli så här, måste ha något att göra så det inte blir tråkigt. Men jag satt bara och kollade på folk och kollade på sport och njöt av maten och bara lyssnade på vad andra pratar om. Jag tyckte det var kanon alltså. Det är det bästa som finns.
Tänker du inte att det är någon annans liv som du liksom hoppar in i en sån kväll?
Ja, men det kan man ju fantisera lite grann om. Då kan man ju liksom sitta och tänka på andra människor. Hur lever de? Vad är deras historia? Några som satt bredvid mig var där på första dejten. De var lite äldre. Jag gissar att det var första dejten i alla fall. Och han var väldigt så här show-off. Skulle visa att han hade så mycket pengar och var så världsvan. Och liksom prata högt. Och hon bara satt där och tyckte nog att han showade lite för mycket. mycket, kändes det som. Så jag är inte säker på att det blir en andra dejt där. Men det var ju lite spännande. Det är lite kul att titta och kolla på folk så där och fundera över deras liv. Undrar om de bor här. Och, ja, så där. Jag tycker det är faktiskt jättekul.
Jag har med mig två stycken träningsklädsombyten. Och det är egentligen, vad ska man säga, 2,5, kanske 3 dagar beroende på hur man räknar, som jag ska vara här. Men jag har, ska jag nog erkänna, jag har en liten dipp. Jag har inte det här spontana träningssuget, typ bara vänta på att förbyta om till träningskläder för att sticka ut och springa. Utan idag till exempel så... Jag bara känner så här, har med mig gummiband, skorna står där precis vid ingången till hotellrummet. Och sen så såg jag sängen och bara, åh gud, jag kan få till en eftermiddagsnap. Eftermiddagsnap, träning. Eftermiddagsnap, träning. Och jag valde att sova en stund. Men jag känner att jag borde träna. Jag borde sparka mig själv lite grann i röven. Men jag tror att jag fick en liten sån här energidipp efter Ragnar förra helgen. Första dagarna, då var jag ju high on life. Men nu så kämpar jag... Det kommer inte spontant. Så som jag gärna vill ha det när jag inte blir distraherad av vad som heter. Jag liksom bara, som sagt, längtar efter nästa pass. Och jag vet inte riktigt hur jag ska vända det.
Det är ju heller inte helt fel att bara låta sig själv vila och återhämta sig ibland. Det var ju en jätteansträngning. Plus att när man får så där runner's high som du ju hade i flera dagar, kändes det som, då trillar man ju till slut ner också. Adrenalinet och den här speedade känslan i kroppen, den ska ju ner. Och då kanske den här tröttheten kommer. Så att jag tycker inte du ska stressa över det. Herregud, som du brukar säga när vi får in frågor till träningspodden. Om du inte nu tränar på 2 dagar, herregud Lovisa, det kommer inte att märkas överhuvudtaget. Eller kännas, eller du kommer inte att bli sämre på någonting. Så att, njut, ta det lugnt. Sov både förmiddags och eftermiddagsnap skulle jag säga.
Tack, vad skönt att du säger det. Åh, nu känns det bättre.
Ja, men det är klart, herregud. Du behöver bara någon annan som säger det till dig. Det är okej att du inte tränar nu de här dagarna.
Ja, jag tror det. Det var skönt att du säger. Jag ska unna mig det.
Ja, det tycker jag. Men det är väldigt fint där du är. Jag har ju varit där också och spelat golf. Jag gissar att du har sett ganska många golfspelare där. För det ligger ju precis vid en golfbana.
Det är ett lite särskilt mode på de där som kommer direkt från golfbanan in till baren och sen kanske det övergår i en middag. Det är ju inte riktigt min grej.
Nej, men jag älskar golfkläder. Alltså, du vet, när jag spelade golf, jag köpte så mycket outfits. Det var ungefär som med mina träningskläder. Att jag hade så här olika outfits, allting matchade. Jättemånga olika skor som jag matchade till olika kjolar och shorts och kepsar till allting. Alltså, jag gick bananas på golfgrejer.
Och om jag känner dig rätt så har du också sparat alla de här outfitsen.
Jajamän.
Någon av dina tjocka garderober.
Stämmer bra. De ligger i en stor, sån här jättestor förvaringspåse i mitt andra förråd. Men det står golfkläder på sig. Jag vet precis vad jag har dem. Så den dagen som jag har tid att ta upp golfen, då ska jag sticka dit och hämta alla mina små outfits.
Är Falleman golfare?
Ja, han gillar också golf. Vi har ju bara inte tid. Vi vill ju egentligen båda två spela mycket mer golf. Vi skulle vilja spela en gång i veckan. Men hittills så har vi spelat en gång. Vi spelar en gång i höstas. Sen har vi inte hunnit mer, fast vi tänkte börja nu. Så vi får se hur det blir med det där. Men kanske nästan blir lite större.
Men jag har lagt en liten notering här i mina anteckningar inför veckans avsnitt av Träningspodden. Och det är ju att vi ska ha en uppföljning av din midsommar-challenge som du hade. Och innan vi kör den uppdateringen hur det egentligen gick. Du skulle ju träna...
Jag skulle göra 100 pass från nyår till midsommar.
Ja, och innan vi
drar en recap på den, hur det har gått, så skulle jag vilja läsa upp ett sånt himla roligt meddelande som vi fick på våran Facebook-sida. Man kan ju skicka meddelanden till oss, då är det ingen annan som kan läsa. Det är ju inte så att ens Facebook-kompisar ser om man har skickat ett meddelande till oss. Och vi fick ett meddelande där från en tjej som var så himla roligt. Och hon skrattade och jag skrattade sen jag läste hennes meddelande.
Läste.
Jag fnissar bara, jag tänker tanken. Hej bästa podden, måste bara berätta en liten kul grej. Tidigt i morse gav jag mig ut för en härlig midsommaraftonslöpning. Det var alltså i fredags. Och eftersom det är fredag tänkte jag passa på att lyssna på er. Tryckte igång via Spotify och började lyssna. Ungefär 10 minuter in i passet börjar Jessica prata om att hon känner sig så stark nu under den här graviditeten. Till skillnad från sina tidiga graviditeter. Och Lovisa hakar på och pratar om gravidkroppen. Jag blev helt ställd. Har jag missat något? Stannar till och med till en stund för att spola tillbaka 5 minuter. Nej, inga kommentarer kring att Jessica är gravid. Under passet som handlar om träningstrender så funderar jag på om det här är en uttänkt strategi för att väldigt casual droppa att Jessica ska ha ett fjärde barn och tänka att det är en kul strategi. Väl hemma går jag även in på Jessicas Instagram för att se om det finns någon kommentar där, men icke. Sen ser jag att jag precis lyssnat på avsnitt 80 av Träningspodden, avsnittet om träningstrender, och börjar gapskratta. Jag som till och med hunnit tänka att det kanske inte är för sent för mig att skaffa ett tredje barn, fick nästan lite inspiration till barnafödande. Jag är 41. Nåväl, positivt är att jag nu har kvar ett olyssnat avsnitt som jag kan spara till söndag. Och tanken på fler barn, den tror jag att jag glömmer. Kram och glad midsommar!
Så tokigt det kan bli.
Och jag som följer dig från sidan, jag tänker kanske att Sam från savannen är det bästa preventivmedlet, för att han har varit ganska krävande sådär betraktat från sidan.
Han har ju varit, det har varit som att ha 10 bebisar. Så att det är ju inte så att jag direkt går runt och tänker på att jag ska ha en till. Sen är det ju vissa dagar när han är väldigt så här mysig och härlig och lugn och enkel, och då tänker man, nej men gud, vad vore det inte härligt med en bebis till, men jag kommer liksom aldrig längre än så i planeringen, så att det är ingen fjärde på gång. Och jag kan ju lugna våra lyssnare med att skulle det komma en fjärde, vilket känns väldigt osannolikt, då kommer jag hitta på något riktigt bra sätt att avslöja det på. Det har ju blivit lite sport det där, att man måste hitta på ett väldigt speciellt sätt att berätta att man är gravid, så att då kommer jag inte nöja mig med att droppa det lite casual i Träningspodden.
Åh gud, och tänker så här, ja, så här, det stora frågetecknet över huvudet, som så här, ett stort frågetecken som rörde sig genom elljusspåret.
Men ändå kul, man kan sätta lite griller i huvudet på våra lyssnare.
Ja. Men Jessica, ja? 100 pass mellan nyår och midsommar. Det kändes som att det var lite stressigt för dig där de sista 3 veckorna.
Ja, det blev det. Speciellt med tanke på att jag hade otroligt mycket att göra också veckan innan midsommar. Så att jag måste tyvärr erkänna att jag klarade inte fler än 95. Och så är det med det.
Punkt.
Ja, det är ju jättetråkigt, för att det var ju någon annan av våra lyssnare som jag såg, tror jag hade taggat mig på Instagram, som hade hoppat på den här utmaningen 100 pass innan midsommar och som verkligen körde in i det sista för att klara det. Och jag tror att hon till och med på midsommar körde 2 pass för att fixa det. Och då kände jag lite grann så här, kunde kanske jag också ha gjort, anstränga mig lite mer. Men jag hade så mycket att göra och jag var så stressad och jag kände i kroppen att stress är ju inte så bra för mig. Den äter ju lite grann på mig, tyvärr. Och då kanske det inte är läge att liksom påfresta den ännu mer. Och det har märkts på mitt humör ganska bra att jag har varit stressad här hemma. Så att, nej, det blev bara 95. Men 95 pass innan midsommar, det var också bra, tycker jag. Jag hade ju i alla fall ambitionen att göra 100. Och det har ju gjort att jag har gjort några pass som jag kanske hade skitit i annars. Förstår du hur jag menar?
Det blev syftet med ändå att du skulle liksom ha lite egen press på dig, blev till slut till bonuspass som inte hade blivit av om du inte hade satt upp den här 100-pass-challengen.
Ja, men jag skulle säga det. Så att jag tycker ändå att det blev ganska bra. Men nu är jag ju med här på träningspodden 50-pass här. Juni, juli, augusti. Och den ska jag klara. Det finns inga alternativ alltså. Så att nu ända in i kaklet.
Känns det som att du föll på mållinjen, målsnöret, eller känns det mer som att du ett par kilometer innan mål på ett maraton bestämde dig för att börja gå och det är fine?
Ett lopp hade jag ju aldrig slutat liksom innan jag var färdig. Det hade jag inte gjort. Men det känns som att det känns kanske som att jag hade ett träningsprogram som jag gjorde till 90%. Lite mer så. Det var inte en 100% i satsning, men den blev ändå ganska okej.
Den fyllde sitt syfte.
Ja. Och normalt sett så hade ju jag sett till att fixa de där passen och liksom tränat på natten och allting, men det var inte läge helt enkelt. Och man får bara acceptera ibland. Jag känner att jag under den här tiden som vi har poddat de här åren, jag har blivit så vuxen på många fronter att jag liksom kan ta väldigt vuxna beslut och inte bara se så långt näsan räcker utan titta en bit framåt också och tänka sig, okej, jag kan göra det här. Jag kan säkert göra exakt det jag har bestämt mig för att göra, men vad får det för konsekvenser? Vad kommer det att kosta mig? Vad måste jag offra och vad kommer jag att må sämre efteråt? Alltså, är det värt det? Lite mer sådana funderingar. Och då handlar det inte om att jag är lat eller har dålig disciplin och så, utan det har mer handlat om vuxna beslut när jag har ändrat mina målsättningar eller inte lyckats fullfölja ett träningsprogram eller när jag blev utbränd att jag var tvungen att hoppa av från det här loppet i Reykjavik som jag skulle springa, att jag bestämde att jag gör det inte. Det är ju inte för att jag är lat eller för att jag bangar eller för att jag liksom inte tar hårt på avtalen jag gör med mig själv. Utan det är mer vuxna, genomtänkta beslut. Jag är stolt över mig själv, för det kommer inte lätt, kan jag säga.
Men hur är strategin nu när du ska träna varannan dag hela sommaren? Är det någonting som hela familjen är med på, till exempel att din stora kille Jack, att han ändå har fysträning som han ska sköta själv när handbollen har sommaruppehåll? Eller tror du att det här kommer vara ditt egna projekt, att du kommer få snöra på dig löparskorna, armbågar dig ut genom hallen så att inte barnen klänger sig fast kring knäna på dig?
Nej, vi har ju börjat träna tillsammans nu, Patrik och jag. Och nu har även Jack hakat på. Så att nu kör vi lite olika träningspass. Men jag tänker inte avslöja så mycket om dem nu, för de tänkte jag spara till vårt sommarträningsavsnitt. För att det är nämligen väldigt bra träning som man kan göra om man är på landet i sommarstugan eller bara ute i sin egen trädgård, eller om man inte kan göra något annat än att gå ut i parken utanför sin lägenhet. Alltså träning som du inte behöver ett gym för, du behöver ingen speciell utrustning, men det är jättebra träning och den är effektiv, snabb träning som blir av och träning som ändå tar. Så det tänkte jag faktiskt tipsa om nästa vecka. Så jag ska inte gå in på det i detalj, men vi kommer att göra det gemensamt. Dock så har ju jag en liten utmaning med min träning den här sommaren, och det är ju den där förbaskade hälen som jag har problem med. Jag har ju fått väldigt mycket förslag från våra lyssnare på vad det kan vara för fel på min häl. Så jag har ju suttit och googlat lite. Och jag har ju upptäckt då, när jag började sitta och googla, så upptäckte jag så här, vänta nu, jag har ju en jättestor knöl på hälen. På hälbenet liksom så är det en jättestor knöl. Och då började jag läsa om det, och det kan antingen vara inflammerad slemsäck eller så kan det vara något som heter Haglunds häl, som det var en lyssnare som tipsade om. Att en del av hälbenet har börjat luckras upp och att det blir en svullnad runt det där det fäster liksom i hälsenan. Så det som jag förmodligen kommer tvingas göra nu är att inte springa så mycket. För att jag får ju ont av att ha skor på mig. Och det bästa var tydligen att gå med skor som inte trycker på hälen, så att den verkligen får vila och att man inte har den där konstanta irritationen där man är inflammerad och har ont. Så att jag måste gå typ i flip-flop och sånt. Jag kommer göra ganska mycket barfota träning. Men löpningen vet jag inte hur det blir med. Jag kanske inte kan springa så mycket i sommar, vilket det kommer bli intressant, för att jag blir galen om jag inte får konditionsträna.
Det kanske är bra för din motivation att göra någonting annat, att variera din träning lite mer, just det där sommarträningen som Fallerman styr upp.
Ja, han tränar på ett väldigt speciellt sätt som jag kommer att berätta om nästa vecka. Så han är ju, hatar ju att springa långt och hålla på med uthållighet och bara ligga och nöta och sånt. Det gillar inte han. Så att det kan vara att hans sätt att träna på, det här träningsprogrammet som han lägger upp för oss, passar mig ganska bra. Men jag, det enda som jag är lite orolig för är hur jag ska få min konditionsträning. Jag har ju en roddmaskin hemma, så den kan bli att jag får utnyttja den ganska mycket. Och sen kanske jag måste försöka simma, men det är ju inte skitlätt heller när man är på resande fot. Om man inte vill simma i öppet hav, och det är ju lite läskigt tycker jag.
Utmaningen med simning är ju också att man måste vara en ganska så bra simmare för att kunna ta ut sig motsvarande så att det blir konditionsträning.
Exakt, annars så blir det ju mest bara att man får ont i kroppen och blir liksom trött i musklerna.
Alltså den här... framförallt min syster, det är så gulligt, hon har ju simmat precis som alla andra, att man simmar i skolan och så simmar man lite grann i en sjö, och sen så skulle hon köra klassiken för några år sedan, och så hade hon med sig våtdräkt, hon hängde med mig och min familj på en sommarvecka, och vi åkte till någon sjö, och Hans som är väldigt duktig simmare, han skulle hjälpa henne med att så här, lära känna våtdräkten. Och så kliver de i från stegen på sån här klassisk badsjösbrygga, du vet, som går ut som ett, så här, att den liksom stänger in så att barnen kan få det lugnt innanför bryggan, så den blir som ett upp- och nervänt U.
Typ. Just det.
Mm. Så de liksom, jag ser liksom att de går ut på den och sen så ner för stegen. Hans först, och han ser ju lite sport ut, han har ganska breda axlar, han har ju liksom, ja, men han har ganska sportiga förutsättningar även för våtdräkt, och så kommer han i, så börjar han liksom göra sina så här fina armtag, och sen så kommer Agnes efteråt, och jag ser, okej, okay, det här är alltså min syster, hon måste vara typ 26 då. Jag ser alltså min mormor komma simmande.
Nej, gud vad roligt, jag dör.
Så himla lik när min mormor bodde i ett område utanför Stockholm som heter, nu heter det Järla sjö, men på den tiden hette det Samt Sjöjärla. Det var ju innan det blev så här modernt och nyproduktion och liknande. Och jag kommer ihåg när vi var hos min mormor på sommarlovet och vi skulle bada i hennes i Järla sjön där, och hon simmade med sina små bröstarmtag och så lång hals för att inte blöta ner håret. Och Hans bara, åh herregud Agnes, du, här måste vi börja doppa huvudet. Men hon fick faktiskt ordning på sin simning till Vansbrosimningen. Men det är ett bra exempel på jättevältränad, jättebra kondition. Men tekniskt sett och hur ovan man är i simtekniken, så blir det inte den flåshöjande träning som simning blir för de som liksom har kommit igång med simträning, som har den här tekniska färdigheten. För det är ju det att många vuxna tror ju och tänker att de kan simma, att man kan kråla, att man kan köra den här snabba bröstsimmet när man åker, som jag säger, ner och upp under vattnet. Ja. Att man inte bara har hakan ovanför vattnet hela tiden. Gud, jag gör mina simtag här i luften med armarna. Men många tror ju att de kan det. Och sen inser de att man orkar bara några meter, för sen blir det för jobbigt för lederna och musklerna, och att man ofta att man spänner sig.
Men vet du vad, jag relaterar så otroligt mycket till det här, känner jag. För att jag simmar också med huvudet ovanför vattnet. Alltså när jag simmar bröstsim, för kråla tycker jag är så svårt, så att det är ju ungefär så att jag orkar några meter och sen är det bara så här, nej men det här går ju inte, och det känns som att man inte kommer någon vart. Så simmar jag bröstsim, huvudet ovanför vattnet, så att det jag oftast måste sluta simma av är att jag får så ont i nacken. Man sticker upp med nacken där som en liten sköldpadda som simmar fram i vattnet. Det är ju inte konstigt att man får svinont i nacken efter det. Då får man ju också sån här tjurnacke. Det känns som att man har en riktig monsternacke. Den bara sväller dagarna efter att man har simmat. Så att simtekniken, du har rätt i det. Man tror att man kan, men där finns det nog lite att jobba på om det ska vara fullgod konditionsträning. Känner jag.
Ja, å andra sidan är ju simning skonsamt för många som har problem med höft, knä och fot. Alltså att lederna avlastas jämfört med till exempel då löpning.
Ja, precis. Så att, ja, jag får fundera på hur jag ska göra där egentligen. Men jag har en fråga till dig. Kan man, om man springer på löparbana, kan man till exempel springa intervaller på en löparbana barfota? Eller är det dåligt för kroppen?
Jag skulle inte lägga in det så länge som du har ont i hälen.
Men jag har ju inte ont när jag inte har skor. Det är det.
Nej. Alltså, ska jag säga någonting lite goofy? Vad jag tror. Ja. Jag tror att du skulle gilla.
Säg.
Jag tror att du skulle gilla att springa i Crocs. Alltså foppa toffen, Jessica.
Va? Skämtar du med mig? Nu, du skojar nu, Lovisa. Det här är ett väldigt sent aprilskämt.
Nej, och vet du, så här, det här har jag hört. Jag har inte provat det själv och jag har inte heller haft problem med hälen. Vi har ju pratat om att jag har haft problem med sena under foten för många år sedan. Men jag har hört riktiga framgångshistorier om människor. Och det kan vara allt från så här idrottslärare som får problem med hälen. Att man... kanske har en arbetsbelastning som inte riktigt funkar, eller löpare som får överansträngningar och liknande. Den här foppatoffen som har som ett sån här, alltså jag har aldrig ägt ett par foppatofflar, mina barn har heller inte gjort det. När de var små så tjatade de om att få foppatofflar, och så kunde man så trycka in, man kunde så pimpa med små såna här,
just det,
över min döda kropp. Men i alla fall, den här foppatoffen då, som i gummi, så är det liksom som en litet band eller en rem, som jag tror, om jag har förstått det rätt, man kan antingen ha den framåtvänd och då sitter den liksom ovanför gummit på framsidan av foten, ovansidan, ja, förlåt, eller så kan man vända det här bandet bak så att det blir som en, att den går upp över hälen. Alltså upp ovanför hälen, nästan som mot hälsenan. Och då har man inget tryck mot hälen, utan man har det liksom spongy, men man slipper det här trycket bakifrån och runt hälen som en löparsko skapar. Så jag har hört riktiga framgångshistorier om människor som dels då börjar avlasta hälen med foppatofflor i vardagen, men som faktiskt också kan springa på löparbana och på löpar, eller på löpband, alltså maskinen, med foppatoffel helt utan smärta. Men jag vet inte, alltså, till vilket pris, hur tokig kan man se ut?
Nej, men alltså,
är det värt det?
Det låter ju verkligen som att du skojar, för det är det sjukaste jag har hört. Jag har aldrig sett någon springa i foppatofflor. Vad skulle folk tro om man går här till Stora Mossens IP och ska börja springa intervaller på löparbanan i foppatofflor? Hur oseriös ser man ut då egentligen?
Stora Mossens IP.
Ja, eller ta med dem till gymmet och bara ställa sig på löpandet i foppatofflor. Alltså, jag vet inte om jag skulle palla det ens. Den skammen, förstår du? Nej, men helt ärligt, om det är någon av våra lyssnare som har erfarenhet om det här, då måste jag veta. Då måste ni faktiskt berätta om det. Och precis som Lovisa sa, det är ju ingen annan som ser era mejl, det är bara vi. Så ni behöver inte skämmas för alla som lyssnar på podden. Men jag måste veta det, alltså.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Det ska bli spännande, Jessica. Jag längtar redan till vårat stora sommarträningsspecial nästa vecka. Men ja, till den här veckans avsnitt av Träningspodden så har jag förberett några lyssnarfrågor som jag tycker är roliga. Det är ju härligt att ha en egen podd tillsammans med dig, för vi kan ju verkligen bestämma vad vi vill prata om, när vi vill prata om det och på vilket sätt. Jag älskar att vara chef.
Ja, det är faktiskt väldigt kul. Det är ingen som säger till oss vad vi ska prata om direkt.
Nej, många har åsikter men få är kallade. Jo, jag har det här är lite fråga eller en fråga som vänder sig som jag tror att andra faktiskt kan känna igen sig i. Nu blir det lite grann i extremfallet, för vi har ju i Träningspodden, nu pratar vi ofta om att vi har ju ett brett spann på våra lyssnare. Vi har människor verkligen som inte tränar men som vill komma igång, och sen har vi också de här som är så mycket och så ambitiösa. Det ligger liksom i vi har hela spannet. Så frågan är från den mest ambitiösa delen av spannet, men svaret som jag tror att du och jag kommer komma fram till, det är tillämpbart på hela spannet. Så därför valde jag ut den här frågan ur våran frågelåda där våra Träningspodden-lyssnare skickar in meddelande på Facebook.
Mycket så, spännande.
Ja. Jag kör.
Kör bara.
Hej, tack för en inspirerande och bra podd. Så här är det, Jessica. Jag vill ju bara ut frågor som börjar med massa beröm till dig och mig.
Då vet ni det när ni skriver. Ge oss lite beröm så kommer ni att få er fråga uppläst i Träningspodden.
Ni har genom podd och bok fått mig att träna löpning och styrka på ett mer strukturerat och roligt sätt. Just nu tycker jag väldigt mycket om löpningen och jag satsar på att komma under 50 minuter på milen någon gång under året. Jag är nära och har sprungit ett 10 km lopp på 50.02 i år.
Oj.
Men då vet ju du, Jessica, hur jag hade avrundat.
Ja, såklart. Men jag hade ju inte gjort det. Jag hade gått och grävt mig över de där 0,2 sekunderna. Eller hundradelarna. Eller sekunderna blir det väl. Ja,
50 minuter och 2 sekunder. Ja. Då hade jag ju kört, springer väl milen under 50?
Ja, nej, det hade inte jag klarat av. Så där är vi lite olika. Mm. Men det var ändå bra prestation.
Nu till min fråga. Jag blir så himla flåsig när jag springer. Pushar jag mig med korta eller långa intervaller, flåsar jag så att det blir rejält tung andning och det stockar sig i bröstet. Min kropp är starkare än för 6 månader sedan och jag har förbättrat min förmåga att springa snabbt, men det känns som att andningen inte hänger med. Hur kan jag förbättra flåset / min lungkapacitet? Hälsningar en lyssnare som uppskattar er podd stort. Till att börja med, milen under 50, herregud.
Ja, men det är ju jättebra. Alltså då är man ju redan en bra löpare och då har man ju ganska bra flås redan. Även om hon själv tycker att flåset inte riktigt hänger med. Klarar man av att springa milen på 50 ungefär, så är man ju ändå ganska snabb. Det är ju jättebra. Men det som jag blir lite så där förvånad över är för att hon har ju ändå blivit snabbare, skriver hon. För att annars när jag brukar känna att jag behöver träna upp flåset och kunna springa, att lungorna ska klara av att springa fortare längre sträckor, då är det ju intervaller som jag alltid vänder mig till. För det känns som att flåset påverkas inte så himla mycket om jag är ute och kör en långrunda och ligger och nöter, utan då måste man verkligen komma upp i puls för att få den påverkan på konditionen. Men jag gissar ju att om hon har blivit snabbare så borde hon ju ha sprungit en del intervaller, eller hur?
Jag tänker att hon har följt något av våra löpprogram. För när hon säger korta och långa intervaller, och har man tränat sig, eller bara kanske talang, att man springer milen på 50 minuter, det måste ju ligga någon form av rätt rejäl grund i en sån kropp.
Ja, alltså, verkligen. Och
vi brukar ju förespråka att man faktiskt kommer upp i en hel del volym när det gäller löpträning, att man faktiskt... jag tycker att man ska lägga, att man ska vara så pass schysst mot sig själv att man lägger 3 löppass i veckan, kvalitetslöppass, om man vill satsa mot ett prestationsriktat mål, som ju det ändå är när man ska in under en viss tid på en viss sträcka. Mm. Men det gäller just det där med flåsigheten. En sak som jag tror att många glömmer bort, det är preppen innan. Alltså att man öppnar dörren, man promenerar någon minut, ställer in klockan och sen börjar man springa. Och att man då får en syreskuld, att kroppen inte är tillräckligt väl förberedd för att man ska springa sina intervaller. Och hjärnan kanske är det, man kanske har taggat 2-3 timmar inför sitt löppass. Ja. Men att det helt enkelt blir för stor omställning från att vara stilla eller gå till att pressa på sig på de här riktigt tuffa intervallerna. Och har man de riktigt korta intervallerna, då är ju oftast intervallblocket inte så långt. Och då kanske det är så att man precis när kroppen har liksom hunnit ställa in sig, då är intervallblocket slut. Så att man får inte den där känslan när man kommer över tröskeln, när man liksom känner sig nu kan jag syresätta mig i samma tempo eller takt som musklerna faktiskt behöver. För det kan jag känna själv, ganska så stor skillnad på när jag ska springa ett löppass med tidspress. Om jag ska klämma in ett löppass mellan 2 olika saker och inte riktigt unna mig den här tiden att ta mig till ett ställe med jogging, och på det här stället knyter jag om skorna, jag ställer dit min flaska om jag har med mig det. Kanske till och med har jag en liten ryggsäck för att jag har med mig ett gummiband som jag ska köra med efteråt. Jag kanske kör lite spänst. Och sen så från att jag öppnade dörren till att min första intervall är, då är det en kvart. Och det är en kvart som har stegrat liksom, för varje minut så höjs intensiteten lite grann. Så att det inte blir det här jämn och sen spik rakt upp i kurvan. Så jag kan tänka mig att det kanske skulle vara smart att preppa kroppen noggrannare inför de här tuffa intervallerna, oavsett om de ska vara korta eller långa. Jag har ju tacksamt. När jag ska springa mina intervaller, då är jag ofta på sinken. Och redan där är det ett par 100 meter som jag går eller joggar snabbt. Sen brukar jag unna mig två varv runt synken, 800 meter.
Ja.
Och ska jag springa mina intervaller på asfalt, där jag som är liksom, eller på grusväg eller liknande, fast ändå var kvar i stan, då ska jag ner till Tanto som är Årstaviken och som blir min så här, go-to-plats när jag ska springa i hyfsat naturen då, så naturnära det kan bli på Söder.
Ja.
Det är ju typ 1,5 nästan 2 kilometer.
Och får dessutom, du det gratis kan man säga.
Ja, och sen är det lite nedförsbacke dit också. Så då drar man på tempo lite extra. Och sen är jag ju sån där som sträcker på mig och springer lite snabbare när det är mycket folk runt omkring. Så då byggs ju också tempot upp. Och sen så laddar man om för intervallerna och börjar jaga. Ska man springa i Tanto så är det ju väldigt lätt att jaga någon. Det finns ju alltid någon som springer lite snabbare. Det finns alltid någon som man kommer i kapp bakifrån. Så man får ju oftast en ganska bra motivation jämfört med att vara helt ensam på en idrottsplan och springa varv på varv. Så att för mig blir det ofta naturligt att jag får in de där 2 kilometrarna på något sätt. Men jag tror att inte bara få in tid eller distans innan, utan också att bygga upp intensiteten. Kanske till och med köra några sprinter innan första intervallen. Hur tänker du kring att bygga upp och förebygga just den här syreskulden?
Nej, men jag håller absolut med dig. För att ofta när man börjar... Eller när jag börjar ett löppass, men när jag börjar ett löppass så känns det oftast lite så här kantigt, sekt, lite flåsigt i början. Man måste ju liksom jaga in kroppen. Så att jag springer ju aldrig intervaller utan att värma upp. Och det är av flera olika anledningar. Både att man ska vara... att musklerna ska liksom vara uppvärmda och att man inte ska skada sig genom att man, när man blir lite äldre då, drar en baksida eller du vet... Ja, det är ju så lätt när kroppen inte riktigt är uppvärmd och att man har stretchat lite 40. Grann. Vi som är över 40 måste alltid tänka på sånt. Vi måste värma upp väldigt ordentligt. Och sen också att jag ska komma igång med flåset lite grann. För att annars så blir man ju... Alltså skulle man börja springa intervaller utan att värma upp, då blir det ju en sån chock för kroppen. Så att det är inte konstigt om man flåsar då. Så absolut. Men jag känner också igen det här faktiskt från basketen. För där är det ju väldigt noga också med uppvärmning innan uppvärmningen. Om man säger, vi brukar ha en kvart på oss att värma upp på plan innan vi värmer upp för en när vi värmer upp för en basketmatch. Och då har vi ju olika grejer som vi gör, en kvart 20 minuter kanske. Och då kör vi lite layup, så vi skjuter lite och vi kör något som heter flätan när man passar till halva plan och så kör man 2-1 tillbaka och sådär. Och sen avslutar vi alltid det med 2 snabba sprinter till mittlinjen och tillbaka precis innan vi ska gå in och börja spela. Och det är ju det som du säger, att man vill komma upp i det där flåset, man vill köra några sprints innan man kommer in på plan, för då blir det ju sprint på sprint på sprint på sprint. Det är ju då ens intervaller börjar, kan man säga. Och då har jag märkt att det är väldigt viktigt, i alla fall för mig, att jag har värmt upp ordentligt redan innan våran uppvärmning. Så att jag måste springa och göra olika löpskoleövningar och köra några korta sprinter och några snabba riktningsförändringar och sådär. Så att jag tycker uppvärmning är ju väldigt viktig för mig av många anledningar. Men kanske är det speciellt viktigt när man ska köra någon slags intervallträning, som till exempel löpintervaller eller bollsport eller sånt, där det blir väldigt mycket, det blir ju intervalltänk när man spelar match i basket till exempel.
Men är inte det också skillnaden mellan kortare lopp, och om jag säger kortare lopp då menar jag 5 och 10 kilometer, och längre lopp, och då menar jag väl från 15 kilometer och halvmaraton framförallt, som kanske är vanligare tävlingsdistans. Att 5 kilometer, alltså där kommer man aldrig egentligen in i andra andningen. Det är ju jobbigt från första steg och exakt. Sen är det jobbigt tills man går i mål. Milen är ju inte riktigt samma grej. Jag hade ju 6,7 kilometer när jag sprang på Ragnar, min första. Och jag hade inte värmt upp. Och det var fruktansvärt jobbigt.
Ah, det var måste egentligen vara så hemskt.
Lättare att springa 14 kilometer trots att tempot liksom, ja, det var inte jättestor skillnad. Jo, men det var ganska... Det är klart att det var skillnad. Men när de här 6 kilometrarna av 14, de första 6, de är ju liksom tuffast. Sen har kroppen kalibrerat sig. Sen vet den hur mycket den ska... vilken andningsfrekvens den ska stimulera. Hur kraftigt måste man andas, till exempel med att springa med hörlurar eller inte. Vill du höra dina andetag? Vill du höra hur mycket du flåsar? Är det så att du flåsar mindre än vad du borde? Eller flåsar du mycket mer än vad du borde göra? Det kanske borde sänka tempot. Det kanske egentligen är så att man springer lite för snabbt för vad man är tränad för att man har mental tålighet. Att man helt enkelt kan pressa sig mentalt. Och då blir man förvånad över, jag har ju blivit mycket mer vältränad. Varför blir jag så flåsig? Jo, men för att hjärnan har liksom pusha på. Många av oss har ju nästan tvärtom. Att man inte har den här mentala tåligheten, pushen. Det är bara tungt i benen. Benen känns som att de väger 40 kilo styck. Hur ska jag orka? Ja. Pulsen, ja, funkar. Inte så flåsigt, men jag orkar inte lyfta benen. Och hjärnan så här, ja, nej. Ja, det är inte så jobbigt. Det är jobbigaste benen. Och det är ganska så bra, tycker jag, att hon i det här fallet faktiskt analyserar. Varför känner jag så här? Var är det jobbigast någonstans? För då är det mycket lättare att anpassa det jämfört med att alltid vara frustrerad över att det känns dåligt, men man gör ingenting åt det och man heller inte sätter in det i ett större perspektiv. Men att bli väldigt flåsig på sina intervallpass, det tycker jag inte är dåligt. Jag tycker inte att det är någonting som man ska oroa sig för, men man ska fundera över hur trött är jag generellt sett? Hur mycket tar jag ut mig? Är jag bra på att ta ut mig och gör det 2 gånger i veckan? Ja, då är det sannolikt så att du ligger väldigt nära ditt max. Och då är det ju inte att du ska bli ännu mer vältränad. För ju mer vältränad du blir, desto bättre blir du antagligen på att pressa dig och på att ta ut dig. Det blir ju inte lättare att springa ju mer vältränad man är. Man går in och justerar och autoreglerar sånt uppåt, skulle jag säga.
Ja, men precis. Det här pratar ju vi ganska ofta om i träningspodden. Att passen kommer ju att kännas lika jobbiga om man lägger in samma ansträngning och tar ut sig lika mycket, även fast man har blivit mycket bättre. Men det är ju det där man glömmer bort ibland, att man har blivit mycket bättre, och då tror man plötsligt att det ska kännas på ett annat sätt. Men eftersom man pushar sin egen gräns för vad som är jobbigt och för vad man klarar av, om man springer fortare eller man springer längre eller man lyfter tyngre eller vad det nu är, så kommer ju passen att kännas ändå som att de är lika jobbiga. Och det är därför det är viktigt att ibland mäta sina resultat för att se, stämmer den här känslan att det inte händer någonting, eller har det faktiskt hänt något?
Ja, exakt. Och det där är väl en del av när man använder träning som ett sätt att självförverkliga sig. Eller vet du det? Ja, självförverkliga. Att man använder träning för att definiera sig. Och att det kanske inte är mitt under passen som man får de här boosten och den här stora vågen över sig av självförtroende, man känner sig stark, man känner att man orkar, utan det kanske kommer efteråt mer än att tänka att nu när jag ska bli vältränad, eller nu när jag har blivit vältränad, då kommer allting kännas bra. Det faktiskt nästan är tvärtom. Ja. Ju mer vältränad du blir, desto mer tar du ut dig. Men det är ju också så, ju mer vältränad man blir, och det här då pratar vi om på individnivå, desto svårare är det att höja sig. För varje nivå som du tar dig an och behärskar, desto svårare blir nästa nivå. Och har man då gått från att kunna springa milen under timmen till 55 minuter till 50 minuter, för varje liten minut eller 30 sekunder som du vill kapa på din tävlingstid, desto mer noggrann behöver du vara med din träning. Och det är också det som jag tror folk tror, att utvecklingskurvan hela tiden ska liksom fortsätta framåt. Och det här att hamna på en platå, det är platåer som gör att folk tröttnar, och man måste ha orken att ta sig igenom en platå och då till exempel i det här fallet inte bli deppig för att man blir så himla flåsig. Utan att faktiskt se att flåsigheten behöver inte ha att göra någonting med min prestation.
Nej, precis. Mycket klokt, mycket klokt.
Tack. Får jag ta min nästa fråga?
Självklart, kör bara.
Hej ni kloka kvinnor som är helt fantastiska att lyssna på i er träningspodd.
Återigen.
Det är inte jag. Jag har inte hittat på det här. Jag har inte övertygat.
Nej, men du har valt den av en anledning, erkänn.
Jag har en fråga. Jag är en före detta långdistanslöpare som efter en utbrändhet gick upp cirka 25 kilo, vilka tyvärr fortfarande sitter kvar. Nu tränar jag högintensiva pass tennis med tränare 4 dagar i veckan och promenerar minst 5 kilometer varje dag. Det har uppstått en stelhet i hela min kropp, främst underkroppen, och ju mer tennis jag spelar desto mer stel blir jag. Jag provar nu med att stretcha före och efter tennisen, men om jag sitter i en bil exempelvis så är jag superstel när jag ska gå ur. Likaså upp ur tv-soffan eller annat stillasittande. Jag är trots min övervikt superstark och klarar flera timmars tennismatch utan att få träningsverk eller annat efter. Jag jobbar såklart med kosten och äter för att minska vikt, men vad kan jag göra åt stelheten? Ska jag lägga till annan träning eller lägga om mina tennispass? De ligger just nu 4 dagar i rad, det vill säga tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag har i och med tennisen hittat tillbaka till träningen och den gör att jag mår bra, både psykiskt och fysiskt. Och sen inom parentes, i stelheten. Jag är 49 år och för övrigt frisk. På sikt vill jag komma tillbaka till löpning igen som jag saknar. Har muskelstyrkan men övervikten är svår att bära runt i spåret. Ha det bäst, hälsar Maria.
Men hur menar hon med sin stelhet?
Jag är inte det, blir vi inte nyfikna på det?
Jo, alltså jag undrar...
Vad tänker du kring stelhet?
Nej, men jag tänkte bara på det på mig själv idag när jag började göra lite såna här barfota övningar för mina fötter. Att just i den här hälen som jag har problem med, det är ju samma som jag drog den här som jag kallar plantarfascia, men det heter något annat som stavas så i alla fall. Den senan drog jag under foten och det är samma häl som jag har ont i nu. Och då började jag göra lite såna här övningar för att testa hur stel man är och för att bli av med den här stelheten. Och då så klarar jag ungefär att göra hälften så mycket på min onda fot som jag klarar på den andra foten. Så där är jag otroligt stel. Och sen stel, när jag tänker stel, det är ju liksom... Som när jag ska yoga, att jag känner att jag är stel och kantig i kroppen. Och det påverkar ju min kropp hela tiden. Både när jag tränar och när jag inte tränar. När jag bara är att jag är stel. Men jag vet inte om det är sån stelhet hon menar. Eller vilken stelhet är det vi pratar om?
Jag funderar just när stelheten här att man ska ta sig upp och så knarrar det. Och att det är motstånd och friktion när man ska lämna en position. Ja. Så tänker jag. Om jag tänker på stelhet på en 49-årig kvinna som har övervikt men som är vältränad. Då tänker jag så att, just att man ska ta sig upp i fåtöljen och så stonkar och stönar man lite grann. Eller att man liksom ska ut ur bilen och benen känns gnissliga. Men just det där, när du beskriver med rörlighet vid leder där man har smärta. Jag kan ju se att när man har ont någonstans så brukar så här en väldigt tidigt symptom vara just att rörligheten minskar. Alltså man vet inte vad som är hönan och vad som är ägget. Hade man kanske dålig rörlighet först och sen fick man ont. Men har man ont i höger knä och så jämför man rörligheten med vänster knä så ser man att rörligheten är större, att man har alltså det som kallas ROM, range of motion, man har en större rörelse i vänster knä där man inte har ont. Och samma sak med axelsmärta till exempel, att man kanske till och med inte kan få upp armen rakt upp ovanför huvudet på den sidan som man har ont. Men det är ju intressant det där med stretching, för att det har ju, liksom, har ju många de senaste 10 åren liksom verkligen ansträngt sig att krossa som en myt när det gäller rörlighet. Alltså statisk stretching, att det ger effekt på rörligheten.
Ja, men Patrik säger ju till mig, han är ju mitt orakel när det gäller
träning. Han är din träningsfysiolog.
Han säger också till mig så här, statisk stretching, det kan du skita i, för det kommer inte att göra dig någonting, säger han. Men däremot dynamisk stretch, det, att det är det menar han som gör skillnad. Det vill säga att man är i rörelse, att det blir som ett flöde mer när man stretchar, än att man bara står statiskt och håller. Ja, sen vet inte jag, men det är i alla fall så som
med.
Han säger.
Jag och Fallman är ju verkligen överens. Jag jobbar ju jättemycket med liksom den dynamiska rörligheten. Och jag skulle nog säga att om jag har en PT-kund som har en inskränkt rörlighet eller en upplevd stelhet, då kan vi av en timme, PT-timme, då kan vi lägga 15-17, ibland uppemot 20 minuter totalt sett. Det kan vara både i början, i mitten och i slutet av passet, eller lite mer i början och sen lite grann i slutet, just på rörlighetsträningen. Men jag tror och tänker att en kombination nog är bäst med både rörlighetsträning och där man jobbar i de här tuffa vinklarna som man, där man upplever stelhet när man ska komma upp ur stillasittande eller att man har varit liggande och sen ska börja röra på sig. Men att man faktiskt vågar lägga belastning på muskeln och leden i den utsatta positionen, alltså styrketräning. Så till exempel om man gör armhävningar. Mm. Armhävningar blir ju sällan rörlighetsträning för axel och bröst, för att man kommer inte ner i djup. Att helt enkelt golvet eller marken kommer först, om man ens är så pass stark att man kan komma ner så djupt. Jämfört med om man ligger på rygg på en bänk och så kör man med hantlar istället och kör en bröstpress med hantlar. Att man faktiskt kan komma ner förbi vågräta linjen, att händerna faktiskt får passera bröstet om det gäller rörlighet kring bröstkorgen. Ja. När det gäller knäböj, att faktiskt lägga lite belastning även där det är tufft med rörligheten. Muskelmassa vet vi alltid är bra att ha, men det är också bra att faktiskt använda musklerna i de här utsatta positionerna, alltså lite mer än det man brukar ha bara i kroppen.
Mm.
Men det jag tänker, alltså jag har en klient som är tennisspelare, alltså en live-klient som är tennisspelare som jag tränar med en gång i veckan och har gjort i många år. Och jag märker ganska direkt, ganska snart på henne när hon drar igång sin tennissäsong. Vi lägger mycket fokus på styrka under vintern och sen under våren så smyger hon igång tennisen och sen ökar hon på tennisdosen.
Ja.
Och jag skulle säga att om hon skulle ligga på 3 eller 4 tennispass på en vecka, varannan dag till exempel, så skulle jag nog se en ganska så stor skillnad i hennes rörelsemönster. Och skulle hon spela tennis flera dagar på raken, flera veckor på raken, alltså 4, som i det här fallet, den här lyssnarfrågan, man faktiskt spelar tennis tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
mm.
Då skulle jag faktiskt fundera över om kroppen får den återhämtningen som den faktiskt behöver. Och det kanske är så att man får kanske inflammationer, att det fastnar vätska, att det blir något ödem kring lederna. Och att det är det som känns mellan passen, den här stelheten från sittandes och sen ställa sig upp. Så att jag skulle nog inte säga att 4 tennispass på raken så där är att förespråka om målet är att komma igång med löpning. Jag skulle fundera över hur värdefull tennisen är i längtan efter att kunna börja springa. Och jag skulle lägga in betydligt mer styrketräning, kanske en kvart, 20 minuter varannan dag under 5-6 veckor för att kunna utvärdera.
För det känns väl som att det hade varit bra för henne att ha i alla fall en vilodag mellan de här träningspassen. Att man kanske kan köra tisdag, onsdag, fredag och vila torsdagen eller någonting liknande. Om man nu tycker att det är så roligt. För att jag vet ju själv hur det är när man hittar en träningsform som man tycker är så jäkla kul. Som min basket till exempel. Då vill man ju gärna, fast man kanske inte, kroppen kanske inte riktigt klarar. Men jag förstår ju att hon så gärna vill. Men kanske bara ta bort en dag i veckan där man lägger lite fokus på styrketräning om man nu absolut vill träna.
Det finns ju ett väldigt känt uttryck som heter kill your darlings.
Ja, men lite så. Och ibland måste man ju faktiskt tänka så. Men sen, jag känner också igen mig jättemycket i det här att det är så otroligt jobbigt att springa när man har fler kilon än man är van vid att ha. Och det är ju ett riktigt motstånd. Och min känsla är ju att man får ju mycket mer bekymmer då. Att man får liksom ont på ställen som man aldrig har fått ont på förut på grund av den här extra belastningen. Så där är jag verkligen med henne, att det var ganska tufft att komma tillbaka till löpningen, tyckte jag, när man inte hade lyckats gå ner sina graviditetskilon.
Men när man är 49 år gammal, nu ska jag inte säga att du närmar dig, Jessica, för då kommer du ta det som en förolämpning, men om man är över 40 då, alltså att man närmar sig 50. Jag vet ju inte, jag ska fylla 35. Jag börjar få födelsedagsinbjudningar till kompisar runt omkring mig som fyller 35. Jag bara, just jädra det år. Men när man är 49 år och närmar sig 50, alltså vilka krav kan man ställa på kroppen att den ska vara skavankfri, tycker du?
Nej, jag tror inte att den kommer att vara det. Om man tränar så pass mycket som hon gör och som jag gör, då tror jag att man får acceptera det onda som kommer med det goda. Att man tycker att det är kul att träna och gör det mycket, men man får leva med att lite småont kommer man att ha här och var. Och då så kommer man att råka ut för någon idrottsskada. Jag tror inte att det går att undvika, för att kroppen blir ju också äldre. Alltså det går inte att komma ifrån, hur gärna man än vill, så gör det ju inte det. Så att helt skavankfri tror jag inte att man kan räkna med att vara, faktiskt. Om man ska göra mer än att bara träna som en vanlig motionär.
Nej, bra.
Så är det med det. Det får man ju bara veta.
Sista lyssnarfrågan. Det känns ju lite deppigt med de här lyssnarfrågorna. Det var ganska många. Lite sådär problemorienterat. Å andra sidan så har vi ju många frågor som vi får, just det här med hjälp mig, jag har fastnat, jag har ett problem. Frågorna. Det är ju sällan man har en fråga som handlar om hur fortsätter jag vara typ bäst, grymmast i hela världen. Det är ju en härlig fråga, men de frågorna är ju mer sällan. Vi har ju mer frågor som handlar om jag har ett problem, lös det.
Ja, precis. Men eftersom vi får så många mejl med sådana frågor, så gissar jag att det är något som de flesta av våra lyssnare går runt och funderar på, sådana saker.
Och den sista lyssnarfrågan i veckans avsnitt av Träningspodden, den tror jag att det finns 100% igenkänning på för många, många, många Träningspodden-lyssnare.
Kul! Kör!
Ja, hej bästa podden! Jag ligger i träning. Jag ligger i träning inför en halvmara och åkte efter en träningsresa på Rådos på en dunderförkylning som efter en vecka utvecklades till en bihåleinflammation. Jag känner mig så deppig över att inte ha kunnat träna på 2 veckor och antagligen inte på ytterligare en vecka. Loppet är den 17 augusti. Jag ligger på vecka 11. I 21 kilometers programmet i Stora löparboken för kvinnor. Då ska jag räkna. Då har man alltså 10 veckor kvar på programmet tills man är klar.
Ja, just i mitten någonstans kan man säga.
Nu behöver jag era bästa tips, råd och pepp från er. Det känns som att jag tappar så mycket under dessa veckor, särskilt kondisen, och att det kommer att bli kämpigt att komma tillbaka. Fortsätt med det ni gör. Sprida inspiration, kunskap och träningsglädje. Ni är bäst. Och så får vi en guldstjärna och så står det kramar från en trogen träningspodd-lyssnare. Och jag kan väl säga så här. Konditionen går snabbt att träna upp. Man tappar kondition ganska så snabbt, tyvärr. Men den går också snabbt att träna upp. Och jag kan säga att några veckor här i början på sommaren är inte en katastrof för ett lopp i höst.
Nej.
Håll i dig i båten. Sitt ner.
Ja, alltså verkligen. Få inte panik, för det behöver man inte ha. Man kan ju verkligen hamna i det ganska lätt, att när man tror att man följer ett program och så blir man sjuk. Det blir ju nästan alla människor under den tiden man följer ett program, om man följer ett så pass långt program som till ett maraton eller halvmaraton. Och man kommer att klara det ändå. Jag lovar. Det kommer att gå ändå. Det är inte katastrof att man missar några veckors träning mitt i. För att det är precis som du säger, konditionen går skitsnabbt att träna upp igen. Och det är ju marginellt vad man förlorar ändå när man är sjuk. Du förlorar ju, du kommer kännas tungt de första passen när du kommer igång och träna igen. Men sen så märker du direkt att du är tillbaka på ungefär samma nivå som innan. Så att jag tror verkligen inte att det är någonting att oroa sig för.
Nej, och alla träningspass man gör någonsin och har gjort i hela sitt liv, allting ackumuleras i kroppen. Kroppen kommer ihåg allt man gör, vilket innebär har man följt ett träningsprogram med 3 löppass i veckan i 11 veckor på raken. Det är inte förgäves. Det där kommer kroppen snabbt som attan plocka fram igen när kroppen är frisk, när den har tid och lugn att fokusera på prestation igen. Men som vanligt, jag har 2 tips. 2 jätteviktiga råd. Det ena är, har man ett prestationsinriktat program där man har räknat ut vilken vecka man ska börja för att man ska tajma sista veckan med att man är klar med loppet eller med programmet så att man ska springa ett lopp, då ska man inte ta vid där man slutade, utan man får låtsas att man har gjort de här passen som man missade. Man liksom hoppar in där man borde ha varit i programmet om allt hade varit som det har varit. Och de allra flesta program tar faktiskt hänsyn till, i alla fall alla program du och jag gör, tar hänsyn till livet, tar hänsyn till att man är sjuk då och då, att man ibland prioriterar annat och att man ändå kommer liksom ha hyfsat bra marginal. Så missar man ett par veckor på ett program, då får man hoppa in där man skulle ha varit om det är prestationsinriktat och det finns ett datum där man ska vara klar. Det är nummer 1. Nummer 2, det är att man alltid ska ut och känna på hjärtat, ut och känna på pulsen. Man ska promenera. Man ska känna på hur känns kroppen när pulsen går upp, så att man inte kör det första träningspasset efter sjukdom i prestation. Utan det första träningspasset efter sjukdom, det är en rask promenad. Man går lite grann i uppförsbackar och så känner man på hur det känns när pulsen går upp. Man ska inte upptäcka mitt i ett tufft intervallblock, jag är fortfarande sjuk.
Nej,
det
gud.
Tycker jag är jätteviktigt. Så de 2 tipsen, de är jag stenhårda med när det gäller prestationsinriktad konditionsträning.
Ja, och jag kan ju bara säga som pepp, titta på hur det gick för mig. Jag tränade ju så lite till mitt maraton. Jag kunde ju inte alls följa mitt program för att jag var sjuk. Till och från sjuk hela tiden. Så att jag låg ju så mycket efter att jag inte ens visste om jag skulle klara det. Och det gick hur bra som helst. Så ta det som pepp. Det kommer att funka. Och hur mycket man än oroar sig innan, så är det bara, det sitter bara i huvudet alltså.
Yes, så det kan vi skicka lite pepp och stöd. Och då kan man ju slå ihop det då. Där jag som värsta träningsprofilen sitter på ett hotellrum på Björretorps slott och är ungefär 0,0% sugen på att träna, så är det fine. Men det är också fine att vara inne i ett prestationsinriktat träningsprogram, vara sjuk, ha ashög motivation till att träna, men känna: det är lugnt, jag ska inte träna när jag är sjuk, jag ska inte känna stress. Ingenting blir bättre av att jag går runt och stressar upp mig över att jag inte kan träna för att jag är sjuk. Det blir liksom varsin ände av ett motivationsproblem och båda är okej. Det är okej att ta det lugnt.
Precis, ta det cool. Det värsta man kan göra är att stressa upp sig egentligen.
Gärna förebyggande.
Ja, exakt.
Jag stressar upp det för säkerhets skull.
Ja, men det är ju jag expert på till exempel. Men det är ju bara onödigt.
Mm. Ja,
så men, det, så. Det bestämmer vi, Lovisa.
Yes! Och nu är det dags att knyta ihop det här avsnittet av Träningspodden. Nästa vecka, då har vi ett utlovat, och de avsnitten av Träningspodden brukar vara väldigt populära när vi pratar om sommarträning. Vi har ju våran challenge. Vi har juni, juli, augusti, 50
som gyllene tider sjöng.
Ja.
Juni, och juli, augusti. Yeah.
Har man lite motivationsutmaningar, man håller inte på med något prestationsriktat träningsprogram, då kan man hänga med mig, för jag lägger ut pass varannan dag. Från midsommar, som jag har varit, fram till 9 augusti lägger jag ut pass varannan dag. Och varannat pass är kombinationspass. Det är blandad styrka och kondition. Ingen löpning, Jessica. Så det kan du hänga på med.
Ja, kul.
Och varannat pass är kondition. Och då kan man gå, jogga eller springa. Man får instruktioner för oavsett vilket som man gör. Så att man har helt enkelt ordentliga skor på sig. Eller sina foppatofflor med en litet band runt hälen. Var fjärde dag. Och var fjärde dag så är man kvar på gräsmattan. Eller ute på terrassen. Eller på en klippa. Och så kör man kombinationspass med styrka. Kondition och det är faktiskt en hel del rörlighet integrerat där också. Leva som man lär.
Men det här kanske är något för mig. Det kanske jag ska hoppa på också.
Lägga till det som en liten extra challenge för dig.
Ja, why not?
Och det vi började med att säga i veckans avsnitt här, det var att Jessica skulle ta det lite lugnt och inte nappa och hänga på och sitta med telefonen.
Ja, men varför blir det alltid så här? Ja, men det här är ju jag i ett nötskal. Okej, vi ser om jag hänger på. Jag ska fundera. Jag ska inte säga att jag ska göra det nu, bara rakt av sådär.
Och när vi drar igång i augusti igen, då vill vi ha en massa nya lyssnarfrågor att svara på. Så fortsätt skicka in. Om ni ger tillräckligt mycket beröm så kanske era fråga lyfts in i träningspotten.
Precis. Träningspotten. I frågepotten, eller vad heter träningspotten? Jag ska potträna i sommar, gud. Så det passar bra.
Jag är inte van vid att kvällspodda som vi gör idag. Vi är ju riktiga förmiddags- eller morgonpoddare. Så det känns ju lite knasigt att det är årets näst ljusaste kväll. Det har ju vänt nu. Och klockan är 9:30 på kvällen och du och jag sitter med varsin mick.
Ja, det är väldigt ovanligt. Man känner att man har lite annat fokus. För att när vi har förmiddagspoddat, då är jag alltid så här, nej men nu ska jag träna. Då blir jag alltid så himla sugen på att träna. Nu känner jag inte riktigt så. Det ska jag erkänna.
Jag är lika svettig som vanligt.
Ja. Lovisa, vi hörs igen om en vecka. Det gör vi också, alla som lyssnar. Puss och kram på er och träna på.
Hej då!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.